Kulturminister Parisa Liljestrand är gäst i höstsäsongens första program från Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 22 augusti. Välkomna! Parisa Liljestrand, välkommen till lördagsintervjun.
Tack snälla.
Vi ska börja med ett av höstens stora politiska beslut inom ditt fält. Det om hur public servicebolagens verksamhet, SVT, SR och UR, ska se ut de närmsta 8 åren. En ny lag om det här, villkor och finansiering fram till 2033, ska klubbas i riksdagen i oktober och börja gälla efter nyår. Alltså, vilken är skillnaden mellan public service idag och hur public service kommer att vara om 8 år, om det här nya förslaget leder till det ni hoppas?
Ja, man ska väl kanske börja i det som är likheterna och det som vi är helt överens om i både den parlamentariska kommittén som har tittat på den här utredningen som är gjord och också i det förslaget som nu ligger på riksdagens bord. Det vill säga, vi tycker att public service ska ha långsiktiga villkor, att det är viktigt att public service är och förblir oberoende och att man har så att säga både långsiktighet och möjlighet att planera sin verksamhet på ett bra sätt framöver.
Mm. I ditt parti, Moderaterna, så finns det ju en stark opinion för att skära rejält i pengarna till public servicebolagen. Det har ju länge talats om smalare och vassare public service som borde få betydligt mindre skattemedel, och så blir det inte nu. Varför går ni så försiktigt fram?
Vi tycker att det här är ett balanserat sätt att kunna också uppfylla det som är politikens intention med public service. Man ska komma ihåg att public service är enormt viktigt för att kunna upprätthålla den demokratiska infrastrukturen som vi har här i Sverige. Där är ju mediepolitiken viktig på generellt plan och public service i alldeles synnerhet då. Här måste vi ju kunna balansera behoven som finns på den svenska mediemarknaden. Vi behöver ha ett starkt och oberoende public service och vi behöver också ha fria kommersiella medier. Och vi ser nu att av de dryga 11 miljarder kronorna per år som regeringen och staten lägger på medier, så kommer alltså ungefär 11 miljarder ska det vara. Av de 11 miljarder som regeringen lägger på mediepolitiken och på medier, så är det ungefär 10 miljarder som kommer gå till public service och 1 miljard som går till fria kommersiella medier.
Ja, det finns ju inom ditt parti ändå ideologiska idéer kring att motsatsen borde ske. Alltså, är Moderaterna inte längre ett parti för de väljare som vill ha ett kraftigt bantat public service som borde få rejält mindre pengar?
Moderaterna är ett parti för de som tror på att det är viktigt att upprätthålla public service viktiga ansvar i samhället och viktiga demokratiska position. Vi ska se till att public service kan förbli starkt och oberoende och att vi klarar av att se till att ge förutsättningar för public service som kommer hålla både nu men också för ett rekordlångt villkor och sändningstillstånd. Vi har aldrig tidigare givit ett sändningstillstånd som är 8 år långt, och det är klart att med det så tillkommer ju också både att vi måste kunna planera för framtiden men också att man behöver fundera över hur mediemarknaden ser ut både om 1, 5 och 8 år.
Ja, men det är ute efter i Moderaterna är ju ändå lite av ett, får man ändå säga, ett splittrat parti när det gäller synen på public service. Vad vill du säga till de partikamrater som velat se ett betydligt mindre public service?
Det är inte min bild att vi är ett splittrat parti. Moderaterna står upp för ett fritt och oberoende public service. Sen är det klart att det är viktigt för public service förtroende att man jobbar med att fortsätta vara oberoende, att man är opartisk i det som visas och sänds. Och där är det viktigt också, det har vi skrivit in i både villkoren och sändningstillståndet, att man ska fortsätta vara både oberoende och opartiska i det som visas och sänds.
Ja, vi ska komma till det. Det finns ju moderater som fortsätter att driva en mer, vad ska man säga, offensiv linje än partiet och regeringen i de här frågorna. Vi har ju riksdagsledamoten Lars Bäckman, driver ju energisk opinion på plattformen X. Han är väl mycket misstrogen mot public service, kan man väl säga. Att sammanfattningsvis att SR och SVT de är inte att lita på. Journalistiken är medvetet vänstervriden, gynnar Socialdemokraterna. Vad tycker du om hans opinionsbildning?
Ja, men det är ju så inom alla partier att det kommer finnas medlemmar inom partier och företrädare för partierna som har andra åsikter än det som partiet kanske i grund och botten tycker och i stort tycker. Och så är det även här. Jag företräder ju regeringens linje i detta. Och regeringens linje i detta är att det är viktigt med ett fritt och oberoende public service.
Ja, men vilken roll spelar det att Moderaterna inte riktigt talar med en röst här? Det är ju långt från partilinjen och regeringspolitiken.
Ja, men det vi kan se är ju att vi i det kommande sändningstillståndet och villkoret för public service också har skrivit in att det är viktigt att public service också fortsätter arbeta med att etablera det höga förtroendet hos medborgarna i Sverige som man ju åtnjuter. Idag har public service ett högt förtroende. Men vi ser också att i vissa grupper så har man inte det där höga förtroendet på plats.
Skulle du säga att Lars Beckman har poänger i sin argumentation?
Ja, jag är inte här för att recensera vare sig partikamrater eller public service opartiskhet. Det jag är här för att göra, det är ju för att prata om det sändningstillstånd som vi har lagt på riksdagens bord. Och i det sändningstillståndet så markerar vi också tydligt att opartiskheten är en viktig del av public service.
Ja, och då om vi tittar då på det som står i propositionen, så ska det ju då genomföras en forskningsstudie om företagens opartiskhet. Och det står då i propositionen, som du har varit inne på, att vissa grupper i samhället upplever att programutbudet är vinklat till förmån för vissa intressen eller politiska åsikter. Alltså, vad är det för intressen och politiska åsikter som favoriseras här, menar ni? Vad syftar propositionen på?
Propositionen syftar ju till att public service även fortsatt ska ha ett högt förtroende hos allmänheten. Det är viktigt att public service, som faktiskt är offentligt finansierat, där alla medborgare i Sverige är med och betalar nästan 10 miljarder kronor om året till public service-bolagen. Då är det viktigt att vi också kan se att public service är opartiskt och är oberoende.
Ja, men jag frågade just här, vissa grupper i samhället upplever att programutbudet är vinklat i förmån för vissa intressen och vissa politiska åsikter. Vad är det för intressen och politiska åsikter som...
Ja, det är ju inte upp till mig att avgöra vilka intressen och åsikter det vi åsyftar.
Men det finns ju en formulering om det.
Ja,
jag undrar
absolut.
Vad ni menar, vilka åsikter ni syftar på.
Ja, men det är inte upp till mig att avgöra vilka åsikter det är som åsyftas. Det är upp till mig att i sändningstillståndet var tydlig med att opartiskheten är en otroligt viktig del av public service uppdrag. Och genom att visa på den opartiskheten så kan man också höja förtroendet hos medborgare som inte har det höga förtroendet idag.
Ja, jag
därför
förstår, det...
bör, om jag får avsluta
ja, fortsätt
där.
Du.
Därför bör ju det vara, tänker jag, en fördel att fri forskning också kan titta på detta och kan konstatera hur det ser ut och i olika grupper och också så att säga hur oberoendet ser ut och opartiskheten.
Ja, det jag försöker komma åt verkar som att det finns ett problem här, och då undrar jag, vad är det, alltså vilket syfte har det, vilket problem är det den här forskningsstudien ska lösa?
Tanken med public service, att vi har ett starkt och oberoende public service, det bygger ju på demokratiska värden. Det är ju det som någonstans bygger vårt samhälle starkt. Och vi vill ju att public service ska fortsätta vara starkt och ha ett högt förtroende hos hela befolkningen som bor i Sverige. När vi ser att det inte ser ut på det sättet, så tycker jag att det är fullt rimligt att man också så att säga, uppdrar åt oberoende forskning att titta på varför det inte ser ut så. Om det är så att det inte ser ut så, och i sånt fall, vad kan man göra eller hur behöver det se ut för att man ska så att säga, öka det där förtroendet hos medborgargrupper som idag inte har det?
Ja, det jag gissar är utgångspunkten. Det är ju att det har ju mätts att de som står klart till höger politiskt har ett lägre förtroende för public service-företagen än andra. Det är samtidigt en grupp som har lågt förtroende för de flesta samhällsinstitutioner och misstromedier i stort. Alltså, hur mycket handlar det här, om något som SR och SVT kan påverka? Och hur mycket handlar det om en allmän misstro mot samhället, tror du?
Ja, jag tänker ju inte gissa, vilket du sa att du gör, utan jag tänker att det är viktigt för när vi som samhälle är med och medfinansierar public service med 10 miljarder kronor, nästan 10 miljarder kronor om året, då tycker inte jag att det är ett dugg konstigt att man också följer upp och att man tittar på att så många som möjligt i samhället faktiskt tycker att public service gör sitt jobb och är så att säga opartiska och oberoende.
Hur ska den här studien göras?
Ja, det är ju inte upp till mig. Det är ju upp till den fria forskningen.
Ja, det står ju då i förslaget att forskare med god förankring i forskningsfältet ska göra den här studien. Men de medieforskare från universiteten som har tyckt till om ert förslag i remisserna har ju varit mycket skeptiska till hur det här ska gå till. Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. De menar att det är väldigt knepigt att forska om det här med opartiskhet. Det ändrar sig och varierar över tid och situationer. Att det också är väldigt resurskrävande om man betänker att SVT och SR sänder tiotusentals timmar om året. Alltså, hur ska detta kunna få god förankring i forskningsfältet om forskarna är skeptiska till grundidén?
Men jag tänker, bara för att man är skeptisk och tycker att någonting verkar svårt, så är det inte en anledning och en orsak till att inte göra det. Det är i alla fall min ingångspunkt i detta. Jag tror att forskare runt omkring i hela Sverige och världen för den delen forskar på saker som känns knepigt och som inte alla gånger är självklart inom många olika genrer. Det här har vi inte tidigare gjort i den här utsträckningen i Sverige. Så jag har full förståelse för att man kan tycka att det känns knepigt att veta hur man ska närma sig frågan. Men jag tycker att det är fullt rimligt att när skattebetalarna är med och lägger nästan 10 miljarder kronor om året på public service, så kan man också förvänta sig att det följs upp på olika sätt.
För första gången så finns det nu ingen bred politisk överenskommelse över blockgränserna om public service. Varför bröt ni den traditionen?
Jag håller inte med om beskrivningen, ska jag väl börja med att säga.
Ja, propositionen kommer ju att röstas fram av Tidöpartierna och inte av oppositionen.
Ja, och delar av den proposition som är lagd och delar av den parlamentariska utredningen som gjordes tillsammans med alla riksdagspartier, delar av den, stora delar av den ska jag säga, är alla överens om. Sen finns det bitar i den som man inte är överens om. Vi är till exempel allihopa överens om att vi vill ha ett fritt och oberoende public service som har långsiktiga villkor för framtiden. Vi är allihopa överens om att vi ser att public service behöver mer finansiering. Däremot är vi inte överens om nivån på finansieringen. Vi är heller inte överens om uppföljningen där vi från regerings- och samarbetspartierna tycker att det är fullt rimligt att om man ger 10 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar så bör det också kunna följas upp. Det tycker inte de rödgröna.
Nej, men ser du det som ett misslyckande att det inte kommer att bli en bred överenskommelse i riksdagen? Det har ju ansett vara viktigt i flera decennier.
Jag ser att vi lägger en proposition på riksdagens bord där man i stora delar är överens om public service och i de stora dragen kring public service, villkor, oberoende och framtid.
Men just detta att det inte kommer att bli en proposition som får ett brett stöd i riksdagen, är det ett problem?
Jag tycker inte att det är ett problem när vi har haft en parlamentarisk hantering av det. Vi ser att vi i stor utsträckning är överens om väldigt mycket. Vi är inte överens om hur mycket mer pengar public service ska få. Vi tycker allihopa att public service ska få mer pengar. Vi är inte överens om nivåerna.
Nej, alltså oppositionen och public servicebolagen hävdar ju då att kostnaderna för verksamheten kommer att öka så mycket de kommande åren med liksom större beredskapsuppdrag och dyrare säkerhet och dyrare att sända i marknätet, så att regeringen och SDs förslag kommer att innebära nedskärningar i program och journalistik. Hur ser du på det?
Ja, det jag ser det är att under 2026 så kommer public service med vårt förslag som nu ligger på riksdagens bord, så kommer Sveriges Radio att få nästan 3,5 miljarder kronor. SVT kommer få någonstans runt 5,7 miljarder kronor och Utbildningsradion kommer få över en halv miljard kronor. Sammantaget nästan 10 miljarder kronor under nästa år. Det är en uppräkning på 3% under nästa år. Det är alltså mer än vad public service får idag och hade fått om man hade fortsatt den modellen som faktiskt gäller i sändningstillståndet.
Jo, men idag. Sen så trappas ju stödet av under de 8 åren och utgångspunkten var att annat kommer att bli så mycket dyrare så att det kommer att leda till nedskärningar i program och journalistik. Tror du på public servicebolagens bedömningar där?
Det är inte upp till mig att avgöra vad som behöver ske för att man ska kunna hålla sin budget, utan det är ju bolagen själva som måste göra de beräkningarna, och jag har fullt förtroende för att man klarar det. Det vi gör ifrån politikens håll det är att vi ser till att ge långsiktiga förutsättningar för public service. Man ska komma ihåg att public service är faktiskt unikt välfinansierade på en svensk mediemarknad och har också en unik position i att man vet hur ens villkor kommer se ut för 8 år framöver. Det ger ändå trots allt, ser jag, ganska goda planeringsmöjligheter.
Ja, har du, om konsekvenserna blir då nedskärningar i program och journalistik, vilken roll spelar det?
Ja, återigen, det är inte upp till mig att avgöra hur man ska hantera sin budget och vad man ska göra, vad som krävs inom bolagen för att man ska kunna hantera den budgeten som man får. Jag ser att regeringen ger en budget till public service med en uppräkning första året som kommer att kunna fungera väl, och där vi också ser att man under den villkorsperioden, de här 8 åren, kommer kunna anpassa sin verksamhet på ett bra sätt framöver.
Ska jag tolka det som att du tror att public servicebolagen borde kunna lösa det med tanke på att de har en lång planeringshorisont över 8 år?
Det finns inget annat mediebolag på den svenska mediemarknaden som har så tydliga förutsättningar som public service har. Man kommer totalt under den här villkorsperioden att få över 83 miljarder svenska skattebetalares pengar. Det här är viktigt. För det behövs. Public service behövs i ett fritt och oberoende och demokratiskt samhälle. Men vi behöver komma ihåg att det är mycket pengar det handlar om. Och då har vi också rätt att fundera över vad är det mer man måste, så att säga, prioritera i samhället. Vad är det mer som står i relation som också behöver finansiering? Och där tror jag att 83 miljarder kronor på 8 år kommer att räcka för att få public service att fungera på ett väl sätt i framtiden.
Det här är Ekots lördagsintervju med kulturminister Parisa Liljestrand. Du var inne på budgetfrågor här, och det är en tid nu när det pågår diskussioner om statsbudgeten. Kommer ju om, brukar komma i september. Alltså, kulturen har idag den lägsta andelen av statsbudgeten på 20 år. Kommer det fortsätta vara så i nästa budget som kommer snart?
Alltså, det här är ju, om jag får säga det, ett väldigt konstigt sätt att räkna på. Den förra budgeten som vi la, som gäller för i år, där höjde vi alltså kulturbudgeten med över 200 miljoner kronor. Att andelen av den totala statsbudgeten inom kulturdelen minskar, det beror ju på att vi har så stora delar inom statsbudgeten på andra anslag som ökar lavinartat. Vi måste lägga pengar på försvaret. Vi måste lägga pengar på att försvara Ukraina. Vi måste lägga pengar på vårt rättsväsende och på polis. Det är alldeles uppenbart att när de kostnaderna ökar på det sättet som de har gjort, ja, då kommer andelen att minska för kulturbudgeten. Och det är faktiskt inte bara kulturbudgeten, utan det är andelar som har minskat även på andra anslag.
Det du talar om, det kommer ju att fortsätta kosta mycket pengar under överskådlig tid. Behöver kulturlivet ställa in sig på att kulturens pott i budgeten kommer fortsätta minska?
Vi förhandlar ju budgeten nu, och det är svårt att säga någonting om den överhuvudtaget. Det jag kan konstatera, det är att vi har en lågkonjunktur som pågår. Vi har haft några riktigt tuffa år bakåt med recession och med hög inflation. Och det är klart att allt det här gör att vi också måste kunna prioritera. Politik handlar trots allt om att kunna prioritera. Och där har jag också varit tydlig med vilka regeringens prioriteringar är när det kommer till kulturlivet.
Ja, en sak som du har talat mycket om, det är ju det här om hur man ska kunna bredda finansieringen av kulturen. Det finns en utredning som är tillsatt om det. Alltså få in mer pengar som inte är skattemedel i kulturen, privat kapital till exempel. Vilka är dina förhoppningar att det ska leda till?
Mina förhoppningar är ju naturligtvis att vi kommer kunna till exempel komma i kapp våra nordiska grannländer. Vi ser idag att i Sverige så ligger vi ungefär 100 år efter, skulle jag vilja säga, när det kommer till kompletterande finansiering och breddad finansiering från det privata. En stor del av kulturlivet i Sverige är finansierat med offentliga medel. Jag tror att kulturen blir både starkare och friare om man inte är lika beroende av bara en finansiär.
Ja, om man tar de nordiska grannländerna. Danmark har ju liksom en helt annan tradition, där det finns stora gamla stiftelser som ger pengar till kulturen. Sånt finns ju också i Sverige, stora gamla stiftelser, men de ger ju inte pengar till kulturen. Och man kan liksom inte ändra, ja, Wallenbergsfären kan inte plötsligt ändra vad de ska använda sina stiftelser till, till exempel. Hur ska det gå till att hitta den typen av kapital som finns i Danmark?
Ja, men det vi gör nu, det är ju att vi har tillsatt en utredning som ska få titta på incitamenten, kan man säga, för breddad finansiering. Där ingår ju att titta på incitamenten för givande, till exempel skatteregler och annat. Det handlar ju också om att titta på matchningssystem, det vill säga om det offentliga går in med någonting, hur kan det privata matcha upp? Och det handlar också om att titta på sponsringsmöjligheter och annat. Så att jag tror att det är absolut så att vi ligger efter, och det är absolut så att till exempel då Danmark har ett annat system. Men om man bara skulle, så att säga, rycka på axlarna och tänka att ja, men det går inte därför att förutsättningarna ser annorlunda ut i Sverige, då kommer man ju inte vidare med någonting.
Nej, hur mycket kapital kan det finnas där ute som kulturen skulle kunna få om politiken var rätt?
Ja, det är ju svårt att säga, det ska jag nog inte spekulera i, men att det finns kapital, det är alldeles uppenbart. Vi vet ju redan idag att det är mycket kultur runt omkring i landet som är privatfinansierat och som tar in privata pengar på olika vis. Vi vill ju försöka stärka upp detta genom att göra möjligheterna för givande bättre.
Myndigheten för kulturanalys har ju granskat det här i en rapport. De formulerar en del farhågor kring privat finansiering. Att skapa risker för att kulturskaparna kanske anpassar sig och låter sig styras av de som betalar. Att den privatfinansierade kulturen blir mindre fri. Hur ser du på den risken?
Jag noterar den, men jag håller inte nödvändigtvis med om den. Jag tror snarare att det finns en risk med att när det offentliga står som enda garant och enda finansiär av stora delar av kulturen, så är det klart att med både politiska vindar som kan blåsa, men faktiskt också ekonomiska vindar som blåser både upp och ner och konjunkturer som kommer och går, så är det svårt när man bara är beroende av en enda finansiär. Därför så tror jag att om man verkligen tror på kulturens frihet, ja, då måste man jobba för att bredda finansieringen, att ge möjlighet för kulturen att stå på fler finansiella ben.
Du pratar ju ofta om att det är viktigt att politiken har armlängds avstånd till kulturens innehåll. Är det också viktigt att privata finansiärer också har armlängds avstånd till kulturens innehåll?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det är ju, så att säga, en del också av att förstå den här modellen. När jag har varit på besök i både Danmark och Finland och pratat med mina kollegor om hur deras system ser ut, så har de inte uppfattat den typen av farhågor kring styrning av det privata, så att säga, att man är in och vill ha innehållsmässiga synpunkter. Men det är naturligtvis någonting som man ska vara uppmärksam på.
Alltså det låter ju svårt att få till. Alltså den som investerar privat kapital i kultur har väl liksom i allmänhet någon riktning, någonting man vill?
Det är faktiskt inte min bild att det måste vara så. Min bild är att det finns oerhört mycket människor där ute som sitter på olika kapital, som tycker att det är viktigt att kunna också vara med och bidra till att bygga kulturen stark. Man ser vikten av en stark kultursektor. Man förstår att det är en grundförutsättning i en fungerande demokrati. Och därför vill man också vara med i det bygget.
En annan sak du lyft, det är att du brukar säga att sänkta skatter är bra kulturpolitik. Vad menar du?
Ja, men för att i precis den analysen som Myka har gjort, som rapporten som du hänvisade
Myndigheten
till,
för kulturanalys,
Myndigheten för kulturanalys, precis, tack. Rapporten som de har givit ut, där ser man ju också att den enskilt viktigaste privata finansiären av kultur, det är ju vanliga medborgare, enskilda hushåll. Och det är klart att om vi ser till att förutsättningarna för enskilda hushåll blir bättre, att man har mer pengar kvar i plånboken, då har man också större valfrihet att kunna lägga dem på till exempel kultur.
Ja, men eftersom ingen kan veta hur hushållen, eller vad hushållen använder de pengar de får över när de får mer i plånboken, blir det inte lite oprecist då som politiskt verktyg?
Ja, alltså, jag ska säga två saker om det. För det första så är jag en moderat kulturminister. Jag tror ju på att människor ska få välja själva vad de vill lägga sina pengar på. Så av det skälet så tycker jag att skattesänkningar faktiskt är ett bra redskap. Det andra, det är ju att jag också har sagt i samma andetag som jag säger att jag tycker att det är viktigt att vi tittar på förutsättningarna för breddad finansiering, så är det precis lika viktigt att säga att staten och det offentliga ska ju fortsätta ta ett stort ansvar för kulturens grundfinansiering. Mm. Det finns viss typ av kultur som aldrig kommer kunna liksom stå fria från offentlig finansiering eller kunna förlita sig på privat finansiering. Så det är viktigt att staten och det offentliga tar ett stort grundansvar för kulturens finansiering. Mm. Men jag tror som sagt också på att det finns en stor möjlighet att kunna bredda.
Ja, avslutningsvis här. Alltså, som kulturminister så utsätts man ofta för kunskapstest om kultur i intervjuer. Du ska inte få sådana frågor nu, men när du ifrågasätts för att du inte känner till olika filmskapare som Bo Widerberg och Thomas Alfredsson och Ruben Östlund, så har du argumenterat för att det inte är så viktigt, att en kulturminister inte behöver veta sånt. Hur resonerar du?
Jag resonerar så här. Jag är inte professionen. Jag är inte en branschföreträdare in i regeringen. Jag är en medborgares röst ifrån regeringen till kulturlivet. Jag är medborgarnas kulturminister. Och det är det som är mitt fokus i allt arbete jag gör.
Men finns det en motsättning där, menar du?
Det behöver absolut inte göra, och jag kan väl säga att jag kan förvånas över att man tycker att det är viktigt att jag har den typen av kunskaper, men samtidigt tycker man inte att det är bra med ett projekt som till exempel en kulturkanon som kan möjliggöra för fler människor att få ta del av det där som vi tycker borde vara allmänt känd kunskap.
Om vi tar exempel, alltså Bo Widerberg, han är ju liksom en central person i svensk filmhistoria. Är det inte bra att känna till Sveriges filmhistoria om man ska fatta beslut om svensk film?
Det kan absolut vara bra, men kulturen är ju jättebred. Det finns många olika sektorer, det finns många olika människor som på olika sätt verkar, både historiskt har gjort och gör idag, för att göra kulturen stark. Jag tror inte att man undrar om en idrottsminister kan nämna varenda viktig fotbollsspelare eller hockeyspelare eller bandyspelare eller vad det nu kan vara.
Tror du inte det verkligen?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan alltså, den förutsättningen verkar träffa kulturministrar av olika politiska färger i alla tider, och jag köper inte det.
Nej, alltså politik handlar ju också om signaler. Alltså skickar det inte en signal om att du inte är så intresserad av film till exempel? När du gör en poäng av att en kulturminister inte behöver känna till en av Sveriges största filmregissörer som Bo Widerberg.
Men om man väljer att utsätta människor och då kulturministrar för den här typen av prov där man ska nämna eller säga vad man kan och inte kan, då tycker jag att en grundförutsättning också måste vara att det finns en förståelse för att vi är helt vanliga människor. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag, och mitt perspektiv kommer alltid att vara medborgaren.
Ja, men det att ha kunskapsluckor, det har ju alla människor. Men är det viktigt också att täppa till dem? Är du intresserad av att lära dig mer?
Ja, nu skulle det här inte vara ett program som handlar om vad jag kan och inte kan. Det tänker jag är inte värdigt att sitta och svara på.
Nej, det är ju mer att du talar mycket om bildning, och då är frågan vad det är, hur viktigt det är för dig att fortsätta och lära dig saker om kultur.
Det är enormt viktigt. Jag har haft 3 år nu inom ramen för det här uppdraget, när jag har fått många nya kunskaper med mig som naturligtvis också stärker mig i mitt uppdrag. Men mitt uppdrag och min, så att säga, förmåga varje dag när jag kliver upp och går till jobbet handlar ju om att se till att så många svenskar, så många medborgare i Sverige som möjligt får tillgång till kulturen och kan få känna att man kan få vara en del av den. Jag tror att när man börjar ha den här typen av diskussioner, då händer det faktiskt också att människor återigen känner att trösklarna blir för höga, att det finns förutsättningar som man aldrig kommer kunna nå upp till, och därför så blir inte kulturen tillgänglig för fler. Jag tror snarare att det vore fint om vi kunde tillåta människor att erkänna att nej, jag vet inte vem det här är, jag har inte läst det här verket, jag har inte sett den här filmen. Genom det så kan vi faktiskt också öppna upp kulturen för fler. Precis det erbjudandet kommer en kulturkanon att kunna vara för människor.
Ja, kulturkanonen, intervjun är nästan slut. Den kommer ju här i början av september. Vad kan du berätta om den som vi inte vet?
Jag är precis lika nyfiken som du.
Mm. Vad ska ni använda den till? Alltså, den kommer ju som en utredning. Ska det bli en lag? Ska det bli en instruktion till någon myndighet? Eller vad ska det bli av den?
Det är ju en utredning som vi tar emot här i början på september. Den kommer hanteras precis som en utredning görs. Det vill säga att den ska beredas inom ramen för regeringskansliet. Och avsikten är ju också att den ska skickas ut på remiss och så vidare. Så att den kommer att hanteras precis som utredningen görs. Vad den ska användas till, den ska vara ett erbjudande Den ska vara ett erbjudande till människor som vill förstå mer om sitt samhälle, sitt sammanhang, som är intresserade av att lära sig mer, som inte kanske riktigt vågar kliva in på de där institutionerna eller vågar ge sig an en ny kunskap utan att känner att man måste ha någon slags grundförutsättningar. Här kan kanon vara ett verktyg i det.
Parisa Liljestrand, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Ekots politiska kommentator Fredrik Fortenbach är med nu. Välkommen.
Tack ska du ha.
Ja, regeringen och SD, en av de saker vi talade om, det är den här granskningen och forskningsstudien om opartiskheten som finns i det här förslaget kring public service. Det är ju det här med opartiskhet är något som har granskats redan i forskning. Alltså vad vet vi om opartiskheten i innehållet?
Alltså det är ont om större analyser av själva innehållet då i SRs och SVTs sändningar, och vilket inte är så konstigt eftersom antalet sända timmar är enormt. Men Göteborgs universitet mäter bland annat balans mellan partierna i valtider. Sen har vi Verians mediemätaren som jag själv var med och startade, men den är ju då nerbantad nu. Men vad som däremot finns ordentligt undersökt är ju förtroendet som ni också var inne på här. Och det är högt för både Sveriges Radio och SVT. Men det är lägre bland väljare som placerar sig längst till höger. Och det är ju andra sidan en grupp som har ännu lägre förtroende för andra medier och som dessutom misstror andra med samhällsinstitutioner, som myndigheter till exempel. Så det är ju en grupp som är väldigt svår att nå. Och hur det ska gå till har vi ju inte fått någon ledtråd ifrån Parisa Liljestrand om. Det som har hänt är enligt statsvetarprofessorn Henrik Oskarsson att det politiska landskapet har förändrats. Förr fanns det misstrogna väljare på olika platser i den politiska skalan. Även hos till exempel Socialdemokraterna. Men sen har de misstrogna kommit att samlas huvudsakligen hos ett parti, Sverigedemokraterna. Och om man pratar om höger och vänster så blir det då en bit till höger.
Mm. En annan sak vi nämnde var ju den moderata politiken. Parisa Liljestrand är ju moderat och vi talade om att det finns olika åsikter om public service i partiet. Alltså hur förklarar hon detta att en del moderater kritiserar public service mycket hårdare än vad hon och regeringen gör?
Ja, hon var ju ganska tydlig med att hon inte tycker som dem, utan hon tycker att public service är viktigt och säger att det har en stort förtroende och viktig roll. Men medan hon gör det så har hon en del partikamrater som då gör sitt yttersta för att sprida misstro mot riksmedier generellt och public service i synnerhet. Som dömer ut verksamheten helt, lägger sig i allt från vilka gäster som bjuds in till och till enskilda formuleringar i programmen. Alltså väldigt långt från det som brukar kallas för armlängds avstånd. Då kan man undra hur det här pågår år, kan pågå år efter år. Det skulle aldrig ske om det här handlar om till exempel skatter eller kärnkraft. Då skulle Moderaterna känna sig mycket mer tvungna att tala med en röst. Men orsaken är väl dels att public service inte är en lika viktig fråga för Moderaterna. Men kanske också att det har sina fördelar ändå för partiet med några politiker som talar till väljare någonstans i gränslandet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som fångar in även dem.
Mm. Avslutningsvis, den här diskussionen om kulturministerns kunskaper om kultur, den har ju återkommit under hennes tid som statsråd. Hon argumenterade mot att det var viktigt. Hur har den här diskussionen påverkat henne, skulle du säga?
Jag tror att det skadar henne, för hon är en ganska okänd minister, det kan man se i mätningarna. Så för ett antal människor så lär de här misslyckade kunskapstesten vara det enda de vet om henne. Det oerfarna kulturministrar har Sverige haft ett antal gånger, men hon har ju nu suttit ett tag. Hon hade kunnat läsa in sig, uppenbarligen prioriterar hon inte det. Hon signalerar väl dessutom ganska tydligt att hon inte prioriterar det. Och det är kanske helt enkelt så att hon prioriterar istället de moderata väljarna före kulturskaparna, som ofta ändå inte kan tänka sig rösta på Moderaterna. Men jag tycker ändå att hon sticker ut i det att hon inte verkar försöka vinna respekten även hos de som sysslar med till exempel litteratur eller film.
Det här argumentet att sådant, den typen av frågor råkar inte andra ministrar ut för, stämmer det?
Jag tror faktiskt inte att det där stämmer alls, utan jag tror helt enkelt att hon får de där frågorna därför att journalisterna har märkt att hon inte kan svaren, och då blir det roligt då att fråga henne om det. Ebba Busch har också fått sådana där frågor när hon var lite mer oerfaren.
Mm. Faren. Tack så mycket Fredrik Fortenbach. Detta var allt för idag. Teknik Jakob Laller, producent Johanna Palmström. Nästa vecka är Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson gäst i lördagsintervjun. Joar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.